I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Efter en längre tids spekulationer presenterades idag Henrik Rydström som tränare för Malmö FF.
Mot Isak Kiese Thelin!
Efter att ha gjort succé med Kalmar FF under 2 år flyttade Henrik Rydström till Malmö FF som jagade en tränare som kunde lyfta dem efter en svag säsong. Nu har MFF 5 raka segrar och Rydström talar i podden om sin första tid i klubben, om hur han vill utveckla spelet och om hur han jobbar hårt för att även ta kliv själv som tränare.
Det är som ett gift skulle jag säga, eller hur man ska beskriva det. Så lägga alldeles för mycket tid på att tänka på de grejerna. Samtidigt ska det också vara effektfullt.
Vi talar om MFFs stora trupp, om ett kommande transferfönster där Rydström tror på en del skiften och svårigheten att balansera framgångar på planen med att ge yngre spelare chansen.
Den är jättesvår. Det har jag ju också gått från att när jag var assisterande 2016 kunde jag säga till Peter Svärd som var huvudtränare, men fan, vi klart vi spelar den här unga spelaren, det är ju inga problem liksom. Och sen blir du huvudtränare och då inser du att den unga spelaren kanske gör fler misstag kortsiktigt, så får jag sparken.
Vi talar även om situationen kring Sergio Peña som gav många negativa rubriker. Peruanen stoppades av polis och misstänks ha kört rattfull. Men Malmö FF och Rydström lät honom starta den efterföljande matchen mot IFK Norrköping. Och Rydström talar om sin frustration med moralpaniken.
Malmö FF har redan bestraffat honom. Och ändå så börjar ju alla skrika över ytterligare då bestraffning och att det då är, som jag tolkar det, att det är en match sitta av. Och den straffskalan var jag bara då att jag, okej. Eller är det 2 matcher? Eller är det 3 matcher? Eller är han dömd? När ska man... Det blir på något sätt så jävla godtyckligt, vilket jag tycker när du och jag sitter och pratar. Hela din och min diskussion visar hur jävla svårnavigerat detta är.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi talar om trycket om att vara en storklubb, hur man ska hantera medier och supportrar, om att han inte har vågat köpa ett hus. Vi talar om varför han hoppas att det ska gå bra för Kalmar FF till skillnad från förra gången han lämnade föreningen. Och att han inte lämnade KFF på grund av pengar. Och så talar vi om Pontus Janssons återkomst och förhoppningen att mittbacken ska sätta Rydström i kontakt med Marcelo Bielsa. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
47.
Bor?
I Malmö om året.
Familj?
Ja, det har jag. Jag har både sambo och barn.
Utbildning?
Fotbollstränare och utbildad lärare.
Lön?
Ja, det har jag ju. Jag får ju ersättning för några timmar. Rätt låg timlön dock.
Vad kör du?
Jag kör bil mest.
Vad läser du?
Jag läser ju ingenting som skrivs om Malmö FF och mig själv, men jag har ändå koll på allt.
Vad tittar du på?
Mycket fotboll, tennis och all, egentligen alla serier som är någon form av så här Navy Seal, CIA, mycket där man i alla fall mördar folk i liksom London.
Vad lyssnar du på?
Gubbi rock mestadels.
Vad spelar du på?
Ingen, jag spelar inte. Ja, jag spelar på jag försöker komma på något roligt nu, men jag har inga instrument, ingenting vid liksom betting överhuvudtaget, så ingenting.
Inte PlayStation heller med spelarna?
Nej, inte med spelarna, men min äldsta dotter, jag köpte till henne en julklapp för något år sedan och så har hon och jag lerat lite, men här har det varit dåligt med det.
Ja, men för dig världens bästa tränare?
Det finns ju de som jag tycker inspirerar jäkligt mycket, men bäst är ju Pep Guardiola.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Alltså det är länge sedan jag hade det ju. Så vi nämnde Leeds innan, ditt favoritlag. Så jag har ju inte det på det sättet. Det är väl det som försvinner med yrket. Så nej, inget.
Vilken tränare tycker du är svårast att stöta på i allsvenskan?
Så det tas ju upp rätt ofta just att Kim och Tolle med Djurgården, får man väl säga, har varit en svår nöt att knäcka. Sen tycker jag förra året att då vann vi, jag är hemma mot dem, men på Tele2 har det varit lite svårare, men jag känner att vi närmar oss kraftigt.
Om du tittar på andra tränare, vilken egenskap kan du bli avundsjuk på?
Långa med väldigt snyggt hår.
Hur ofta umgås man med tränare efter matcher, som man gör i England? Åtminstone finns någon myt där om att man delar en flaska vin efter match. Hur ofta händer det i Sverige?
Jörgen Lennartsson införde ju det 2016. Då var jag assisterande med Peter Svärd och då blev det faktiskt exakt det efter man hade mött Blåvitt borta. Sen har det då när Jörgen, ja, det var nog bara det året tror jag. Lite synd faktiskt.
Vilken är din favoritskiva?
Ja, men till slut blir det ju ändå så här The Clash, London Calling.
Vilken är din favoritbok?
Jag får väl hålla mig till det jag alltid säger. Eivind Jonsson, Strändernas vall. Men den är fasken bra.
Vad är din dyraste pryl?
Jag höll på att säga något av mina hus. Jag har inte massa hus. Liksom, men mitt hus är det dyraste.
Hur yttrar sig din fåfänga?
Den håller på att avvecklas, måste jag säga. Man måste göra det när man ser sig själv i spegeln numera. Men annars skulle jag nog säga att det är att jag försöker träna i princip varje dag. Det är väl någon form av fåfänga. Men inte så mycket för att se bra ut. Mer för att liksom känna sig bra.
När var du riktigt lycklig senast?
Du måste säga att jag var i måndags när i slutminuterna. Då var jag väldigt lycklig.
När vi träffas så är det ju mellan matcher, så när folk lyssnar på den här podden så har ni mött Hammarby, så vi vet ju inte hur det går där helt enkelt, men jag har ju fyra starka segrar. Men hur är livet i Malmö, liksom att ha flyttat hit, lämnat Kalmar och köpt hus i söder om Malmö, om jag har förstått? Jag tycker det är generöst att kalla Malmöområdet när man bor i Höllviken, men ja.
Jag kan inte kommentera det, men
varför kan du inte kommentera?
Men
jag kan väl säga som så att det är inte att jag har köpt något hus. Det inte
nej, okay.
Nej, det vågar jag inte göra.
Nej. Men du bor, hur är liksom livet, hur har du kommit in i livet?
Väldigt, väldigt bra, och det beror inte bara på att det har gått bra resultatmässigt. Jag tror av två anledningar, så det ena var att jag kände mig färdig i Kalmar. Och liksom längtade efter att göra något annat. Och det andra är att det har varit överraskande, som jag har sagt innan, familjärt i Malmö. Vilket gör att det där trycket som finns, som alla pratar om, det finns ju där såklart. Men det har gjort att jag känner ett rätt stort lugn inåt. Danne, som liksom är min närmsta, är ju väldigt lugn.
Daniel Andersson, sportchef.
Ja, precis. Och han har ju hela, han är ju supportande, och sen kan han vara kritisk, men redan i första träningsmatchen efter så pratade vi, och han såg saker i vårt spel som vi gjorde på träningen, och det är rätt skönt att ha en sportchef som ser de sakerna. Och så ja, men det känns väldigt, väldigt, jag ska inte säga överraskande bra, men bra.
Jag läste den långa intervjun i Café där du pratade om att du ville hitta dina stammisställen lite. Det andades om Möllevångstorget och liknande. Och du ville inte fastna i det här machojobbet. Hur många stammisställen har du?
Ja, nu är vi inne snart i maj, och jag har fortfarande inte... Och det där är sånt som man... Jag har fortfarande inte... vatt i den utsträckningen som jag i mitt huvud hade sett mig då göra, just upptäcka området, regionen. Jag tänker att det kommer jag och vi göra snart, men nej, yrket slukade ju rätt mycket, och så får man supportrar nu som blir irriterade och tycker att fasken, du måste upptäcka mer, va? Men jag tror också att om ni plötsligt skulle se att jag i sociala medier, som jag inte har, skulle lagt ut att jag är på sightseeing här, så kan ni ju misstänka att jag gör ett dåligt jobb också.
Hur ser dagarna ut?
Drar vi 7 från ett område
söder om Malmö.
Malmö.
Varför är det känsligt att säga att du bor i Höllvik? Eller är det för att du inte vill berätta var du bor? Eller,
nej,
eller är det för att det inte rimmar med din politiska hållning?
Ja, det vet jag inget om. Jag kan inte vad man röstar i områdena. Men,
ja, Vällingen och kommun är inte så svårt att ta reda på.
Men hur mycket hästgårdar är det väl...
Ja, jag vet inte. Eller? Jag vet bara att Vällinge kommun är ju den blåaste kommunen i hela Sverige.
Jäklar, jag har inte börjat umgås med några grannar än. Så. Nej, men åker vi vid 7 skulle jag säga. För åker jag 7:30 så tar det 45 minuter. Åker jag klockan 7 tar det 15 minuter. Det är en skillnad. Brukar jag alltid träna på när jag kommer hit. Och sen har vi morgonmöte med teamet 8:30. Frukost, träning. Jag har en genomgång med spelarna vid 10. Träning 11. Och sen rullar det på. Som brukar det bli. Nu är det väl lite bättre kanske, som man är hemma 4:30 kanske. Men annars kan det bli senare än så.
Vilken relation hade du med Malmö FF innan du kom hit? Jag tänker, du har spelat här ett antal gånger. Visst en tränarkarriär också, men betydligt kortare. Jag tänker mer egentligen ur spelarperspektivet, att man kom hit till Malmö.
Men jag tror att för mig går den väl också tillbaka till 70-talet. Alltså, nu är jag född 76, men den Malmö-generationen som dominerade, och alltså, man såg ju inga matcher på den tiden. Så jag ska inte säga att jag sett Bosse Larsson spela. Men liksom namnen som fortfarande lever kvar här, det är ju namn som jag liksom som pojklagsspelare förstod var väldigt bra. Och sen den auran som Malmö hade om ett stenhårt jäkla gäng som vann fotbollsmatcher, det har man ju med sig. Sen så när det gäller när man har mött Malmö, så det har alltid varit svårt och tufft. Och det är klart att, alltså, jag har ju varit väldigt bra på att uppskatta där jag var, och framförallt Kalmar och supportergärningarna som fanns där. Men vi många gånger efter matcher så satt man ju efter och var ju imponerad av inte minst den liksom väggen av som är här på Ileda med Malmö-klacken liksom. Och så kände man ju att verka i en sån miljö som spelare eller tränare, det är ju någonting som är häftigt.
Hur kunde man känna av det som Anders Andersson och en del andra pratar om, hur de kom till Malmö och det fanns en vinnarkultur som satt i väggarna? Sen vann de inte alltid, som man ibland påminner dem om. Men ändå, hur kunde man känna det som spelare? Fanns det något speciellt i dem man sprang och mötte?
Ja, sen om den är verklig eller om den är just inbillad, men det kanske är så att även om den är inbillad så blir den ju verklig då på något sätt. Så nu är det svårt med åren där, men det var under en period som jag vet att man kände som spelare, eller vi kände det i alla fall om man mötte Malmö, att de vek gärna ner sig om det blev liksom lite tufft. Kan det varit alltså sådär, alltså efter guldet 04, så var det några år där, men sen från 10 framåt så har det ju varit mer det gamla då, det som jag förknippar med Malmö FF, Bosse Larsson, Malmö, och då är det ju mer att det känns som att det är en tyngd över dig som motståndare hela tiden. Och jag ska inte säga att, alltså, för när jag kom in här, nu har jag varit här sedan i december, så märker jag ju att man talar ju rätt självklart om att vinna på ett sätt som jag inte upplevt att man har gjort i min andra miljö. Men för mig har det varit rätt enkelt att omfamna, för jag tycker det är liksom så här, har varit jävligt skönt att bara, ja men fan, klart vi ska vinna den här matchen och det är inget konstigt. Men jag märkte att det också fanns ett så här, ingen formulerade hur man skulle vinna nu. Så det har väl jag försökt att borra och vrida lite, att hur, okej, vi ska vinna, men hur vinner vi? Så att det också blir något konkret som man kan ta med sig. För annars blir det till slut bara ett ok på de som är här, att vi ska vinna, men vi vet fasken inte vilken väg vi ska gå för att göra det.
Det var ju välkänt att du, Johnny Fedel, hade ju lite tjafs emellanåt, så har du ju, ja, kanske inte alla supportrar uppskattat dig. Hur har det varit här i Malmö? Har det varit tjafsigt med, det är inte Sebastian Eriksson-läge?
Nej, jag har för mig att jag till och med i någon, kan varit i något, om det var ett programblad här i Malmö inför någon match, om det var en intervju och jag uttalade mig om supportarna. Jag har liksom aldrig upplevt det där liksom hatet på, när det gäller Malmö och de matcherna. Jag är ju generellt väldigt positiv till supportkulturen i Sverige, och det är ju inte så att jag, även om jag är den jag är och varit rätt utåtagerande, så har jag aldrig känt mig rädd på någon arena liksom. Men det har ju varit mer eller mindre häcklande och mer aggressivt, men det har jag inte känt från Malmö supportrar på det sättet. Sen så tror jag väl att man krockar ibland, som Johnny och jag där, så är det nog lite för att jag har ju känt igen mig, jag vill ju också vara baronen.
Ja, så är det. Jag som har suttit mellan bänkarna vet ju att Johnny Fedel, han hörs ju på domaren. Han ropar inte på oss reporter, mer på domaren. Ja. Så att det kan tjafsas än det. Hur mycket tänkte du på de tränare som ändå varit här rätt kort tid, trots att de gjort resultat? Det är inte bara Milos som hade det visst svårt. Man kan säga han kom med ett ok och skador. Men Allan Kuhn, han fick ju inte ens vara ett år, vann SM-guld, Magnus Pers. Mm. Ja. Hur mycket fanns det med när du valde mellan alla anbud du hade?
Ja, men det har funnits där och finns där fortfarande, såklart, när man tittar på yrket. Jag brukar säga att det är liksom fucked up yrket. Kolla Premier League nu, det är liksom bizarrt. Eller Bayern München sparkar Nagelsmann fast att han knappt förlorar. Och det blir någon form av så här, och på ett sätt så är ju vi också en sån jätte, så att du kan aldrig mätta jätten liksom, som bara ska mer och mer och mer. Och de premisserna går man ju in i det här, men det gjorde också att det dröjde, för att man kan väl säga att från 2020 och framåt så har jag fått erbjudande från från egentligen, eller erbjudande det var att ta i, tänka att kvällstidningsmurven i dig hade börjat, det så det var
det såg du inte alls.
Nej men det har varit liksom att
förfrågningar.
Ja men egentligen från sommaren 2020, nu började ju Allsvenskan lite senare, men sensommaren och framåt så har det varit förfrågningar från rätt många klubbar. Det har inte bara varit svenska, men
vilka andra länder?
Det har varit alltså så här lite championship, holländskt, lite
sådär. Även championship.
Ja, inte men då har det inte varit konkret så att den här branschen är den du kan ju den också. Det är liksom någon rådgivare som pratar för någon och men då, däremot har det varit klubbar i Sverige och så ju. Men då har jag känt att det ena är att jag har velat vara i en miljö där jag kan utveckla mig själv och testa, vilket kan vara svårare när det är ett krav på att vinna varje match. Och sen så har det också då, jag har varit nöjd där jag var. Jag var väl, hade ett bra i Sirius, hade två jäkligt bra år i Kalmar. Så, och då ville jag också vara lojal mot spelarna som jag hade plockat in och mot min arbetsgivare. Men sen till slut kommer du också till ett läge där du känner att du vill ju också testa. Och det enda jag försöker göra, eller det enda jag försöker göra många grejer, men det kanske också då att vad var det för läge att gå in i här? Är det någon gång det finns någon form av uthållighet eller i alla fall vilja till uthållighet, så är det kanske nu efter den här otåligheten som har varit. Men ja, monstret måste ju mättas hela tiden. Och
apropå monstret då, hur säkrad är du i ditt kontrakt? Har du liksom x antal år eller hur funkar det?
Nej, jag har inte massa år, utan det
är det tills vidare kontrakt och så 6 månadslön och tack och hej?
Någonting åt det hållet, så här, kanske lite, inte exakt så, men någonting åt det hållet kanske.
Hur mycket går man upp i lön när man går från Kalmar till Malmö?
En del.
I procent kan du ge utan?
Jag vet inte procent.
Jo, men dubblar du din lön? Det gissar jag att du gör.
Men du vet ju inte ens vad gissa vad jag hade i Kalmar då?
950 om året.
Som i månaden blir...
Nej, men 80 i månaden. Och då tror jag att du mer än dubblar det här. Jo, men du sa om att jag skulle gissa.
Ja,
och
ja,
du
fick
det.
Gissa, men jag sa inte att jag skulle bekräfta.
Jo, det sa du inte.
Det är som en dåres försvarstal. Jag har verkligen inte... Det var ju alltid Kalmar-supporten som trodde att ja, men han väljer det för pengarna. Det är det sista jag skulle göra. Jag kan bara
samtidigt kan du inte vara du.
Alltså. Jag kan bara säga så här mycket, att jag fick ett avtalsförslag från Malmö FF och jag håller inte på ens förhandla. Så
bra var det.
jag bryr mig inte om så mycket om de sakerna, utan för du frågar här också om just det här med Malmö och kortsiktigheten. Det jag kände i Malmö var ju också att det var en möjlighet att jobba med folk som jag tycker är jäkligt bra och som förhoppningsvis kan göra mig bättre. Och det var också en sån där grej. Det är inte alltid du får möjlighet till det i när klubbar är intresserade. Så det var huvudskälet.
Just med tanke på, jag menar, du lämnade ju Kalmar 2018 och sen kom du tillbaka 2020 och pratade om den här lite dum lojaliteten. Hur är känslan nu när det Kalmar liksom flyger? Jag menar, Henrik Jensen lyfter ju och den här Rajovic från Danmark.
Ja, hur det känns.
Ja, hur känns det för dig?
Ja, apropå att Kalmar går bra.
Ja.
Ja, men det är ju, jag hade varit besviken om det inte gick bra eftersom det hade betytt att jag hade tränat dem jäkligt dåligt. De
ja, hur mycket är hans förtjänst och hur mycket är din förtjänst?
Nej, det är precis som jag har försökt att vara nyanserad här med att det är inte så att jag lär Anders Christiansen att spela fotboll eller att de inte kunde spela fotboll förra året. Det är ju ett väldigt bra lag här med väldigt bra spelare, och som tränare när du kommer in så vill du gärna göra sken av att ja, men nu har jag lärt dem det här och det här. det är ju sällan kanske på det sättet. Men där är vi bra, vi tränare, på att tillskriva oss saker som redan fanns. Liksom. Det brukar väl vara... Alltså jag tror att som ny tränare i en ny miljö så kan du tillföra någonting som kanske inte fanns där innan. Och pratar vi Kalmar nu så det naturliga steget är ju att vara lite mer hotande, lite mer direkta. Jag är inte säker på att jag hade gjort det om jag hade varit kvar i Kalmar. Så på det sättet så tror jag det är bra, och Jensen har ju andra influenser, vi är lite olika. Samtidigt som han är smart och inte ändrar för mycket. Och då har en spelargrupp, vad var senaste startelvan, 10 av 11 var där förra året. Det är klart att du får en kontinuitet i det också. Så jag hade, det hade känts konstigt om det plötsligt inte hade fungerat bra. För det hade ju betytt att fan, det vi gjorde i två år var, fan, det sitter inte överhuvudtaget. Men det hade kunnat vara värre också om Kalmar hade valt en tränare som står för något helt annat och gjort det. Då är det klart att då kan det ändå bli. Va? Men nej, alltså... Jag kan säga så här, när jag fick lämna Kalmar 2018, det är klart att det var väldigt viktigt för mig att det gick bättre med Sirius än Kalmar. Liksom. Det känner man ju alltid när man är i ny miljö. Men jag hoppades liksom inte att det skulle gå dåligt för Kalmar, men det är klart att det fanns någon form av lite prestige där. Så är det ju inte nu. Nu har jag valt att gå vidare och jag hoppas att det går jättebra. Lite bättre för oss här, men annars hoppas att det går bra.
Just att du så lång tid att spela och känner massa människor och liksom hur är relationen? Jag hörde om liksom den träningsmatchen när Kalmar mötte Lyngby och du stod och snackade med massa spelare, alltså liksom under match och så.
Ja, alltså de var ju inte i spel.
Nej, men du fattar vad jag menar, att det ändå var en speciell situation. Hur är de relationerna?
Ja, men jag skulle säga att de är jättebra och det var så konstigt, för det var som jag fick kritik för att jag var tittade på Kalmar FF. De spelade ju på ett ställe i
söder om i Malmöområdet.
Nära där jag bodde. Ja. I något område där jag kanske bo ibland. Och vi hade jobbat klart, så var vi där, jag och Theo var där och jag tycker väl att det var fint att spelarna kom fram och pratade, för det visar väl också om att avskedet som blev var bra. Jag har fortfarande kontakt med flera spelare och är glad, ja, men som Simon Skrabb som har liksom lyft nu, och det är ju otroligt glädjande, för han slet förra året och vi jobbade med att försöka få en uthållighet i hans spel. Och nu har han det. Liksom. Så att, du skapar band till spelare, och det är likadant med Sirius-spelare. Nu är det ju knappt några, det är väl inga kvar sedan min tid. Liksom. Men de är ju andra klubbar, så då håller man ju kontakten med dem.
Just att komma till Malmö, och du hade egentligen ingen med dig, du tog hit Theo, som du säger, Theodor Olsson som hjälpte dig i Sirius, var ju kvar i Sirius men kom nu. Hur viktigt är det ändå att ha någon som man känner, även fall Daniel och alla de är hur härliga som helst, så är det ändå att man har någon som man har en slags lojalitet med?
Jätteviktigt. När jag kom tillbaka till Kalmar så var jag ju, då hade jag ju Rasmus och Stefan Larsson och sen Tobbe Eriksson, då var jag ju rätt... De kände jag sen innan, men går du in i den här miljön och då är det skönt att ha någon som du vet du kan älta saker med och som kan dig. Men jag vet ju också att han skulle aldrig sätta en kniv i min rygg. Och det var ju valet också med Nikola, min andra assisterande som var förra året, där jag säkerställde också just hans personlighet. För att jag har ju erbjudande från många tränare om att bli liksom jobba med den, och
de vill komma till dig. De vill haka på triumftåget,
helt enkelt. Nej, men jag, alltså så här, man samlar också på sig människor som man skulle vilja jobba vid rätt tillfälle. Men sen ibland är inte det, funkar det inte, för det är redan, och tar vi Malmö så är det redan väldigt kompetenta människor här. Va? Men jag har väl varit försiktig både i Sirius, Kalmar och här, att bara, om jag inte är säker på personen så är det ingen... Han kan vara hur kompetent som helst, men lojaliteten vet jag att han är på min sida när det börjar blåsa. Vill han kanske ha mitt jobb? Theo har ju skrivit på ett kontrakt mellan han och mig, liksom att nej, det har han inte, jag skojar. Men ett blodskontrakt, så att så får jag lämna, så han behöver inte, han har ju ett tidsbestämt avtal, men då river jag hans kontrakt så får han hänga.
Ja, okej. Han får inte vara kvar helt enkelt. Jag läste ju en del av dina intervjuer som du har gjort nu och du pratar om att Malmö måste bli skickliga på att hantera olika typer av matchscenarier, skaffa fler taktiska verktyg. Med Sirius och Kalmar så sprang ni otroligt mycket. Liksom hur känner du att du får ihop det? Har ni spelat ett gäng cupmatcher och sen då 4 svenska matcher? Hur tycker du att det sitter spelmässigt som du vill att det ska vara?
Allt bättre. Sen är det också en sån där grej att man kanske tittar på Malmö utifrån och så kunde man känna så här liksom fasiken, de vann ju mot den för att de bara mosade ner den och sen så kanske man generaliserar lite själv när man tittar på dem. Nu när man fått insyn och man har också lärt sig lite hur, framförallt kanske hur Malmö jobbade med Jon Dahl, att det fanns fler lag än vad man ibland tänkte som motståndare. Så den här flexibiliteten har varit rätt enkel också för spelarna att vilja haka på och vara med dem. Och då är det ju fördelen just som jag var inne på, att det är bra spelare, de är välutbildade. Och det enda som vi måste ta hänsyn till är just skadehistoriken. Du nämnde med Milos här, förra året var ju tufft på det sättet och det finns också en åldersstruktur som vi försöker förändra. För vi vet att ju äldre du blir ju mer skadebenägen tenderar man till att bli. Men det gör man inte i en handvändning och jag kan inte bara komma in och liksom börja lägga mig på en intensitet i träningen som jag skulle vilja, för då går för många sönder. Men jag tycker vi börjar se ut att vara stabila allt längre i matcherna. Och sen är det bara att lägga till att mina erfarna spelare, mina om man säger de äldre, de är ju också, de har en jävla kvalitet med svenska mått mätt. Jag menar, kan ta Sören liksom, Rex, som vi balanserar med hans träning så att han ska hålla, men liksom när han är hel och frisk, fantastisk spelare liksom, så då vill man ju också använda honom.
Du är ju en som man genom åren pratat med som, ja men det här som jag knappt kan uttala ordet, taktisk periodisering, eller nu säger jag säkert fel. XG och data, all den GPS-västar och liknande som ju du är en del av liksom, som kommer in. Hur mycket använder du det fortfarande?
Nej, men jättemycket, och här finns ju alla förutsättningar. I Kalmar hade jag ju till exempel ingen fystränare och här har vi 3. Jag har 2 analytiker som är jäkligt duktiga på att analysera motståndarna och presentera det, och sen har vi dataanalytiker som presenterar siffror efter match och som också hjälper till med att utvärdera vårt spel, till exempel.
Hur sovrar man i allt det? För det måste ju bli, alltså, du har ju rätt långa dagar, och hur sovrar man? Vad ska jag lägga fokus på och inte?
Nej, men det är en relevant fråga, och jag tror att allting sker ju i någon form av reaktion mot det man är i kanske. Och när jag då började 2014-15 så var ju min miljö där jag verkade i väldigt konservativ och liksom, vi skulle inte mäta någonting och det var bara känslostyrt. Och då är det klart att då blir man så här, vad fan, vi kan ju ändå... Men taktisk periodisering, när gör vi vad? Liksom? Hur mycket information ska vi ge dem? Vi kanske ska titta på motståndarna och så gör de så här och då har vi en plan för vi ska... Men det hade ju inte vi då. GPS, att vi kan ändå se ifall man springer eller inte springer. Liksom. Och sen när du väl har det så inser du också att ja, men det är rätt viktigt med din känsla. Och jag har väl gått från att vara väldigt så här positionsstyrt, att ja, men han ska stå där och den ska vara där, till att jobba mer med relationer. Så man går väl lite fram och tillbaka på den här pendeln hela tiden. Men jag försöker hela tiden... För, alltså att inte bara bli känslostyrd, alltså bara att tycka att matchen var si eller så. Jag vill ändå kunna bygga upp det med siffror.
Hur är den här fotbollsresan som du befinner dig över, många gör, men jag menar, du stod för en viss fotboll när du var tränare och sen plötsligt stod du för en annan fotboll när du var, eller när du var spelare, förlåt, och sen stod du för någon annan när du väl blev tränare. Man kände inte riktigt igen det, och sen pågår den hela tiden liksom i någon slags nyfiken jakt på hur ska jag vässa ännu mer.
Verkligen, och det är som en det är som ett gift, skulle jag säga, och eller hur man ska beskriva det, det så lägga abnormt alldeles för mycket tid på att tänka på de grejerna, och samtidigt ska det ju också vara effektfullt, och det är väl kanske det som jag vill vända mig mest mot de senaste åren, för det har blivit att Amir Rydström, Alexander Axén tror fortfarande bara att ja, men det är på ett sätt så här Rydström spelar, men det, har ju, det förändras ju liksom från månad till månad, men det är vissa grejer jag inte vill släppa, alltså jag, och du nämnde hur man var som spelare. Jag tror på att man ger sina spelare någon form av förtroende, att det här klarar ni, och att man kan växa av det, och gör man fel, okej, då försöker vi göra det bättre. Vi kan ta början mot Göteborg här som vi mötte två veckan, va? Och vi börjar första 10-15 rätt kast. Liksom. Ska vi börja göra något annat då liksom, som man gärna vill? Ja, men sätt in den bakom, längre bollar in. Eller ska vi bara fortsätta göra det vi gör fast bättre? Liksom, så, men samtidigt så skruvar man ju på det hela tiden, och jag har väl någon sån här, alltid någon rädsla att någon annan ska göra det bättre eller sno det man själv gör, och så gör de det bättre. Så då måste man ju ligga steget före och redan, nu vill vi göra det här och nu gör vi det här och nu gör vi det här. Men jag tror att det fina med det är att spelarna känner liksom att, för jag har ju jämfört det lite med att man är som någon form av, ja, men det är som en Van Gogh-tavla, eller liksom att det bara vibrerar, och jag tror om spelarna känner att jag är genuin och brinner för att liksom skapa någonting ihop med dem, så tror jag också att du kommer bort lite från det här resultatkravet också hela tiden, och jag tror också att då att du blir en spelglädje och en uttryckslust hos spelarna som jag aldrig kände själv som spelare, och den försöker jag hela tiden underhålla och leva efter.
Du tar ju själv upp att ni har en lite äldre trupp, och tittar man liksom startelva så är det äldre, och den blir inte yngre. Eller Pontus Jansson kommer hem och kanske spelar och är tillhör ju också det äldre. Hur väger man liksom det ena saken att man ska jaga resultat, samtidigt ska man ge unga spelare chansen, och unga spelare de vill ju kanske dra efter ett halvår eller ett år och så. Hur får man ihop den ekvationen?
Den är jättesvår. Det har jag ju också gått från att när jag var assisterande 2016 kunde jag säga till Peter Svärd som var huvudtränare, men fan, vi klart vi spelar den här unga spelaren. Det är ju inga problem liksom. Och sen blev du huvudtränare och då inser du att den unga spelaren kanske gör fler misstag kortsiktigt, så får jag sparken som tränare. Så då får någon annan ta del av att jag spelar den unga spelaren. Men också att jag i Sirius jag kände nästan att jag gav liksom allsvenska debuter till höger och vänster, och fick väl inte så mycket tillbaka, så nu förra året i Kalmar hade vi inte direkt en ung startelva liksom. Man vet att erfarenhet är viktigt när du ska nå framgång, samtidigt som du då ska balansera, och det är alltid härligt när du släpper fram en egen ung spelare. Men som du också är inne på, slå dem, ja, okej, då får du in pengar, men du får inte någon kontinuitet heller, och kontinuitet är också en framgångsfaktor. Så ja, det kan jag säga, det är ett balanserande som jag inte alltid vet vilken liksom fot och ben jag står på.
Oliver Berg drog till Djurgården, hur sved att du inte lyckats kapa den affären?
Jag vet inte om jag försökte kapa den, men
ja, men du försökte jobba dig in där lite på slutet.
Ja, men Oliver är ju en jag nämnde att man har personer man vill jobba med, och han är ju en sån. Jag är övertygad om att han har fungerat väldigt bra i Malmö, men när det var att Malmö var där i liksom skedet att Oliver skulle kunna vara en spelare som man tittar på, så hade ju Oliver redan han hade ju liksom emotionellt connectat med Bosse, och det kan man ju förstå. Bosse är ju charmerande, va? Men så det liksom blev aldrig aktuellt, och det respekterade, alltså det förstår jag, det valet, även om jag vet att han kommer vara jäkligt bra i Djurgården, han har varit ännu bättre här.
Du har ju, som jag ändå förstått, lite varit inne till Ali, och jag menar Vecchia som du jobbade med i Sirius, som du fått hit. Känner du extra tryck kring de spelarna som du har lite varit involverad i och försökt hit? Och i så fall, hur yttrar sig det?
Nej, faktiskt inte. Kanske om du frågar dem, så är jag nog kanske mer på dem i och för sig. Sådär, för det blir lite... Och det är likadant med Sebastian Anasi. Jag tror att han känns... Jag är på han jäkligt mycket i träning och genomgångar och sådär. Och det blir väl lite för att man... Nu har jag inte jobbat med Taha innan, så, men man känner också att man kanske har... Ja, men de ja, men det blir kanske, vad ska jag säga, relationen blir lite annorlunda till en början, men sen så hamnar man ju där med allt fler spelare. Men jag känner inte så. Det var inte så att jag kände, alltså jag blev jäkligt glad när Steff gjorde mål för att han gjorde mål. Jag blev jäkligt glad för Tarr för att jag vet att det lättar för honom. Men jag har ju varit lika glad när Isak har gjort mål, för jag vet vilket tryck som är på honom. Liksom. Så, och jag tror också så här, ja, jag har varit involverad i dem, men i Malmö så är det Danne och Andreas som framförallt, alltså tar jag upp en spelare och säger att Danne inte är så förtjust, så blir det inte den spelaren. Så därför känner jag att och ja, men Danne och Andreas är bra där. Det är inte så att de ger mig något, det är så här dåligt samvete. Ah, okej, nu fick du han här nu, Enke. Nu jäklar då, fan om han inte presterar. Liksom finns inget sånt.
Vad har du på önskelistan när du pratar med Daniel och Andreas Georgsson, att det här vill jag ha? Jag gissar att du ändå har någon spelare typ du skulle gärna förstärka med.
Men det är ju ett, det är lite nytt för mig, för att jag har ju inget ont om de andra miljöerna, men det har inte funnits så mycket att peka, alltså jag har kunnat peka, men det har varit fönstershopping, så här, jag har fått titta. Och så jag är ju en tränare som är väldigt mycket inne på att förbättra det som är. Jag sa ju just att jag kanske inte kan göra Anders Christiansen till en bättre spelare, men hur kan jag göra så att han får ut det han redan är bra på ännu mer? Liksom? Och sen tittar jag mycket på hur vi kan skapa ett lag och en sammanhållning. Det har ju varit en av de härligaste grejerna här i början, att spelare som inte startat har varit ute och jublat, och det är ju ingen självklarhet. Så att, jag är rätt... min tankeverksamhet räcker liksom inte till att också ha, men fan, den spelaren och den spelaren. Sen är jag ju involverad i när Danne kommer, Gabriel Buchanel, så ja, men då kollar jag också på honom, så att fan, okej, ja, men fan, han har nog det som man kan aldrig veta, man har nog det vi behöver. Och Derek Cornelius så hade jag ett långt samtal med, så jag fick en känsla för hur han är som människa liksom. Men Jag har liksom inte en önskelista där det är bara, ja, men de här vill jag ta, utan snarare i så fall Danne framförallt, som jag, Danne är ju den som är närmst nu, Andreas är mer, ska vi kalla det, lite operativt, så Danne kommer och kan ta upp någon spelare.
Men du säger inte att, ja, men jag känner att vi hade behövt ha det här på mittfältet eller det här, utan att det är en specifik spelare, utan mer att du beskriver en spelare typ, det här tror jag hade kunnat göra oss ännu bättre.
Ja, men Danne och jag pratar ju mycket, alltså, ja, men nästan dagligen. Han bor ju också i ett område runt Malmö som ibland så har man vägarna förbi, eller han kanske åker med, eller jag åker med han i bilen.
Ni är samma åkare, tränar ni ihop?
Ja, han, jag har sagt det, han är ett djur i gymmet.
Ah, okay.
Han är ett djur, fy fan.
Ja, då har jag ändå sett dig på CrossFit i Kalmar. Det var ingen lek.
Nej, men jag slår ju han i de grejerna. Ja. Men det är ju bara för att jag kan tekniken. Han kan ju bara... Han
går på skär vilja.
Ja, så när det är 2 minuters vila, då börjar han ju efter 30 sekunder bara få hinna i fatt. Liksom, och han hinner ju ofta i fatt. Så här. Ja, ett grymt bambun. Nej, men vi träffas ju ofta. Alltså, vi pratar ju. Och då... Det märkte jag redan i januari. Liksom, att Dannes syn... gick rätt mycket ihop med min syn på befintlig trupp. Vilka behöver vi låna ut? Vad behöver vi förändra? Vad behöver vi ta in? Och så är det ju nu med. Så jag kan säga att... Och Dan är ju inte så mångordig. Det kan ju vara liksom att man kommer...
Den enda norrlänning i Skåne.
Ja, han är... Ja, men vi kan ha en konversation där man bara, fan Dan, jag känner... Alltså det är väl lite... Jag vet vad du menar. Ja... Och så säger han det jag menar. Så det har funkat bra hittills.
Pontus Jansson, vad betyder det att få hem honom med allt vad han står för? Och jag menar, du har ju berättat det här i intervju, men jag har ju hört innan det här att han sökte upp dig på Globen på fotbollsskalan och just att stanna, när han funderade på att till och med stanna kvar i Malmö FF innan han gav sig ut, så att säga. Vad betyder han?
Jag tänker om du måste ju vara där också. Ebbot var där på, vi var på Café Opera efter.
Ja, nej, jag var där då också, men jag var inte just involverad i det samtalet.
Jag vet inte, och Ebbot hade någon sån här särk på sig, nej, så han var naken under.
Ja, men det är han ju alltid när han uppträder.
Ja. Men vi sitter här ju i Rosenberg, Marcus Rosenberg i logen, och det är bilder på Marcus och just den galjonsfiguren som han blev. Och det är ju klart att Pontus har ju minst den auran liksom. Men det jag tänker mest på är ju hans professionalitet, för det är ju en del i vad jag vill vara med och hjälpa till att på min presskonferens när det blev klart så pratade jag ju liksom om det är alltid dumt att göra det, men jag pratade om att liksom, vi vill ju mäta oss med Ajax. Och det är ju liksom, vad menar jag med det? Jo, men det är ju att det är ju det liksom, vi har bästa ekonomin i Sverige. Vi ska ju liksom sikta över, precis som mindre klubbar i Allsvenskan försöker besegra drakarna här, så ska vi besegra drakarna i Europa. Och att, hur kan vi göra det? Jo, vi måste ju få ut mer av det vi håller på med. Och Pontus kommer från en miljö då, dels i Leeds, men kanske framförallt i Brentford, där du gör mycket av mindre medel. Och han kommer ju verkligen pusha och driva i gruppen och kan göra det med ett jäkla mandat. Och sen så hoppas man väl att man kan få till någon form av Zoom eller Teams-möte med Bielsa. Om han nu har det.
Det tror jag inte, men jag är osäker på om Pontus Jansson löser det. Det kändes inte som om de avslutade sitt samarbete på topp.
Nej, precis. Men jag tror ändå han, jag tror att han kan få till det. Men nej, men det kommer vara en pusselbit för att hjälpa till och bara bli ännu bättre i allting runt omkring.
Just att kliva in i ett sånt här omklädningsrum med många stjärnor, du säger du själv hur skickliga de är och så, och jag menar, en del av dem har meriter lite på annan nivå än vad du har. Hur är det att kliva in där, och du pratade i kafé om din Åsa-Nisse engelska och så, hur hanterar du det?
Egentligen skulle du väl fråga spelarna om de...
Jo, men jag ville komma känna hur du känner.
Jag har väl något konstigt självförtroende som tränare som jag inte riktigt hade som spelare. Man kanske trodde att jag hade som spelare, men det hade jag ju inte riktigt. Jag fattade ju att liksom, skulle jag gå ut i någon annan miljö så skulle jag kanske inte ens vara på det sättet som och den spelare som jag kunde vara i Kalmar till exempel. Men som tränare så har jag inte känt så, utan jag har ju känt att ja, men jag kan nog göra det bra i andra miljöer också. Sen den farhågan som du är inne på liksom med stjärnorna här och meriter. Jag tror förra året var ju i så fall den där blessing in disguise för, alltså utifrån det perspektivet att jag vann med Kalmar här, vi kom före i tabellen med mindre med. Alltså det kan ju göra också att du lite enklare kan få med dig spelare. Men sen, det är ju bara kortsiktigt. Det viktigaste är ju att skapa band och få dem att vilja göra det vi pratar om. Och hur gör man det? Samtal.
Hur kommunicerar spelarna? Finns det något krav liksom hur de, vilket språk som gäller? Jag menar, utomlands kan det ju finnas krav, ibland inte. Jag har förstått ibland som att det inte har varit krav här i Malmö, och nu har man ju en brasse och en peruan och danskar, de kan vara svåra att avstå. Så hur kommunicerar de?
Ja, men det är ju engelska som är det vi pratar. Och,
är det du som har sagt in det?
Nej, utan det är väl någonting som bara blivit, men det har inte heller varit ett krav att alla ska prata engelska och förstå engelska. Det har varit lite löst, och det har jag väl försökt att bidra till här nu, att ja men som Gabriel Buchanello som inte då pratar engelska, han går och på engelska kurser.
Ja, för du vill ha det att de helst fattar engelska liksom.
Ja, och den enkla anledningen är ju för att om du inte kan göra det förstådd och inte kan prata, och hur ska vi då kunna tänka gemensamma tankar ute på planen, och hur ska vi kunna utvärdera men också känna att vi gör det här tillsammans. Sen så får man vara blyg och man får prata mycket, man får prata lite. Det är en helt annan sak. Men
hur landar sånt i truppen?
Nej, bra. Och det har väl varit min fördel också, är att jag kom in här i december. Jag kom in i november. Jag hade hela, liksom, nästan hela november, december på mig att prata. Vad var bilden? Vad kände man att det saknades förra året? Jag kunde prata med spelarna, jag kunde prata med de som har mitt team. Och det, framförallt var det en gemensam riktning. Och jag tror det blir lätt så. Det är många spelare, och de spelarna som kommer in känner sig inte sedda, och de känner att det blir klicka, och så de som är här känner att ja, men vänta nu, vad vill ni? Och så det har ju att skapa en gemensam riktning, att få fler att känna sig viktiga. Jag var inne på det med att liksom skapa en connection. Ja, men det är att ringa och prata med dem, och sen när man väl är här. Du kan säkert frågar du alla spelare i truppen, så tycker kanske ett gäng tycker att vi har en jättebra relation. Några tycker absolut inte att de blir sedda, och det kommer ju vara så. Liksom.
Men det blir ju extra svårt eftersom truppen är rätt stor. Ja. Ofta har Malmö ju tagit höjd för att spela i Europa. Nu blev det ju inte så i och med att ni inte vann cupen. Det gör ju ditt uppdrag ännu svårare på något sätt, för det är mycket färre matcher att fördela den här stora truppen på. Hur påverkar det?
Ja, och till det så i och med att det har varit stökigt fjolår, så har jag prioriterat att, jag nämnde kontinuitet som är viktigt, alltså försöka ha en central linje där spelare spelar ihop med varandra eller känna varandra, för att liksom ändra hela tiden. Ja, det kan du göra när huvudprinciperna sitter jäkligt djupt och du har liksom en gemensam tanke konstant, men det har vi ju inte fullt ut hunnit skapa, och då försöker jag skapa det genom en central linje, och då blir det ännu färre skiftningar och ändringar. Det är svårt, men jag försöker förebygga det genom att vid möten, de individuella samtalen, Theo och Nikola får dra ett lasta också med att helt enkelt samtala, sitta med klipp med spelare som kanske inte startade. Skapa träningar där de också känner sig viktiga och utvecklas. Men till syvende och sist så kommer du till det här att jag har ju nästan, vi spelade med en U21-match här förra veckan där den elvan kunde ju egentligen gått in och gjort det bra.
Det var den som ni mönstrade mot Landskrona Boys, var ju, det skulle ju inte gjort bort sig allsvenskan.
Nej, och det gör ju också att det kanske är svårare för en spelare med erfarenhet att inte då få spela, och även om jag säger att ja, men han blir sedd och jag pratar med han blir till slut bara sedd genom att han startar i allsvenskan.
Så kan vi vänta oss en ström, alltså ett gäng spelare som kliver av eller lämnar, säljs i sommar?
jag tror det kommer säkert hända saker i truppen. Kanske för att det är spelare som känner att de inte får den speltiden som de behöver för att ta de kliv i sin karriär. Och sen kanske också för vi inte tycker att det har varit tillräckligt bra. Så det är väl
hur många handlar det om?
Vad sa du?
Hur många handlar det om?
Det vet jag inte. Nej, ja. Inte så många. Inte
men,
så många.
Men det kommer hända saker. Mer ut än in.
Nej, det vet jag inte. Det har jag faktiskt ingen aning om.
Nej, okej.
Okay.
Men just det här monstret, är det ett misslyckande att inte vinna med tanke på att man hör hur du radar upp hur många fystränare och alla förutsättningar ni har? Så blir ju trycket på något sätt väldigt stort. Hur ser du på det, att det skulle vara ett misslyckande att inte vinna SM-guld?
Men om vi pratar om under en tid här nu, alltså jag brukar ju säga att en 6-7 år ska man ju vara här som... jag började skoja om det på första gången. Just att jag kommer vara 6-7 och då tänker alla månader. Men år sa jag liksom, så det var ju väldigt roligt. Roligt skämt ja. I Malmö. Men jag... Skulle inte vi vinna inom ett... Alltså, om vi säger... I år är ju målsättningen från Malmö FF för topp 3-placering. Jag skulle ju personligen, om vi inte vinner inom, alltså jag ser ju oss som en klart att vi ska vinna nu, men jag vet ju också just att vi är i en, om vi kan ta Djurgården, vi kan ta Häcken som går in, liksom, vad går Djurgården in sin femte år med Kim och Tolle, medan Häcken går in.
Nej, de har inte haft hög, man har inte varit där så jättemycket.
Nej, men han kom ju halva säsongen. Så ett och ett halvt. De går liksom in i sin tredje säsong kan man säga ändå. Liksom. Så de bara fortsätter någonting. Vi är ju där att vi har ju börjat bygga någonting. Och sen så betyder inte det att vi inte vill vinna. Nu har vi vunnit 4 matcher, 4 också. Så att, men du ska också vinna en liga, så gäller det att vi... träffa rätt i sommarfönster och vi hanterar de här sakerna som du är inne på. Så inom närmsta liksom, 2-3 åren här så är det klart att vi ska vinna.
Ja, det var spännande. Vi får följa om det inte blir något SM-guld helt enkelt. Det publika trycket kring Malmö FF är ju mycket större än Kalmar och Sirius. Hur upplever du liksom det som blir? Du säger ju alltid att du älskar det och liknande, men det finns ju en baksida, det vet du också. Att...
Mm. Men lite så att ja, hur mycket större publik det är ju rätt mycket större, men det är inte att trycket blir så många gånger större ändå. Jag tror vi, alltså man har någon form av så här, om man ska kategorisera, man har ett eget tryck på sig som i mitt fall är då maximalt ändå, där jag föraktar mig själv om det går dåligt. Och sen har man det yttre trycket, men det är det som jag var inne på, att jag tycker att än så länge har Malmö varit bra på att avskärma det från mig liksom. Jag har inte känt något här i huset liksom. Då har det ju varit, alltså går man, du vet, det kan vara rätt äcklig känsla att spela för en mindre klubb eller att träna för en mindre klubb. Och så liksom hör du enskildhet. När du hör den där som bara skriker, fy fan vad dåliga ni är. Eller vad det är. Det blir väldigt personligt. Här blir det mer liksom en liksom ett vrål, en massa som på något sätt också går in djupt. Men det är inte värre eller bättre. Men hittills har det ju bara varit, jag kan säga det, de inramningarna vi har haft här nu och är ju helt otroliga och hjälper oss också att vinna fotbollsmatcher.
Har du inga sociala medier kvar så du följer inget sånt? Du var ju väldigt aktiv en gång i tiden.
Ja, nej. Och det är ju liksom för att vara vid mina sinnesfulla bruk.
Om vi tar de traditionella medierna som är liksom Sydsvenskan och även vi fotbollskanalen har ju folk här och det finns ju fotbollskanalen och liknande. Hur upplever du det kontra liksom Sirius och Kalmar?
Ja, det är ju mycket, mycket, mycket större. Och jag är ju som jag är. Jag liksom säger ju det som jag tänker. Och sen tänker jag då att skulle det bli lite felformulerat så är det inte så farligt. Men här blir det ju kanske då... Nu har det väl inte varit sådana direkta grejer. Och det är väl en annan grej som med, som jag kanske trodde att Malmö skulle vara mer restriktiva. Du har ju messat någon gång och trott att Malmö stoppar mig för att jag inte kunde vara med.
Ja, eller så här, om vi ska nu ta det helt sanningsenligt och transparent, så skrev du: jag bestämmer inte det själv. Det var det du skrev till mig. Bara det är ju annorlunda. Det skrev du till mig. Och då är det klart att då föder ju det tankar att jaha, bestämmer du inte det själv? Mm,
ja, ja. Och sen skrev vi...
Nej, men sen skrev du ju... Sen sa du till min kollega Martin att det ser ljust ut när ni träffades i Spanien. Mm. Och sen så fick jag beskedet av Peter att det inte gick.
Mm. Och då tänkte du att ja...
Hur ska jag veta det?
Nej. Men det som är här är ju att Malmö försöker strukturera åt mig. Och det är ju, och nu kan vi inte få in Peter som vi har här, som får förfrågningarna, som, och det är det som har varit rätt skönt för mig, för jag har en tendens att säga ja. Alltså så här, ja men fan, vi löser. Sen till slut så har man, och så har man också den där föreläsningen för rotar i Borgholm, och sen så ska man ju göra det där och det där och det där. Det har varit bra, men Malmö har inte sagt nej till en enda grej. Alltså så här, men det tycker inte vi.
Men jag gör ingen stor grej. Det är du som tar upp det. Men det som jag ändå fastnar för här, när du kommer upp här, så säger du att jag har inte läst någonting, men jag har hört att du, Ekvall och Åke Stolt har skrivit om Sergio Peña. Jag har aldrig gjort en intervju med dig tidigare, där Peter då, som sitter med som representerar Malmös kommunikationsavdelning. Alltså det är ju... Är det sånt som följer med Malmö FF? Liksom? Att du på ett sätt vill säga att jag läser ingenting, men jag har koll på vad du skriver?
Det är ett lite sånt här... Nej, men jag, det är klart att jag, som jag sa innan, man har inga sociala medier, man försöker undvika, men det är klart att man ändå vet. Och för går det bra, då kan du givetvis kolla. Går det dåligt så tittar du inte.
Sen... Jag hoppade ju till att det är ju andra MFF-tränaren sen Allan Kohn skällde ut mig för att jag hade skrivit eller sagt någonting i studion, som även Peter, som då sitter här, fick ringa och ge luren till Allan från omklädningsrummet precis efter att han inte ville kolla på en straff, vilket jag tyckte var konstigt. Så fick jag nu liksom att du sa ju till Dillian Otlu i Discovery att du hade sett studion när de pratade om Sergio Peña. Det var för mig lite... Lägger man verkligen den tiden att man kollar studion liksom precis inför match?
Jag går inte ut på uppvärmningen. Nu lägger du in grejer här som... Så stod vi och tittade på... Eller jag,
vad lägger jag in? Är det något som inte är sant?
Nej, men att du lägger in att man lägger energi.
Nej, det är en fråga.
Jag la ju ingen energi på att jag kollar på, för det skulle vara någon genomgång om Talang och besökte, varit här i Malmö på besök, och stod där när jag tittade på dem, så pratade man bara om Sergio Peña.
Till en början, sen kom det ett långt inslag med både besök i FC Köpenhamn och Malmö.
Ja, men då var det nog för nära in på matchen, ja. Så då stängde vi av, och då hörde jag dem prata om, så då kunde jag bara referera till det, och det var väl, ja, jag la ingen energi på det sättet, men du frågar lite om hur mycket man följer med och kika liksom. Det går i perioder, och nu refererar du till vad jag sa när jag kom in här med Ekvall. Du och Stolt hade skrivit kritiska kröniker, sa en till mig, och jag tycker alltid det här är intressant, för att så är det ju rätt mycket som en annan blir bedömd, att någon har hört, sagt, någon tolkar. Sen brukar jag ju ibland skicka tillbaka det till er journalister, och då brukar ni alltid, men det har inte jag absolut sagt, det var den och det var den och sådär. Välkommen till vår värld.
Ja, välkommen. Då kan jag säga att vi lever i den världen också. Så att ni stackars tränare är inte ensamma om det.
Det är absolut inte synd om mig. Alltså jag är ju jäkligt, du frågade skillnaden på intresset. Jag är ju jäkligt glad att det är 3-4 journalister på våra träningar som ställer frågor, som gärna... Sen kan man ju såklart vara att, för de vill gärna vinkla, vilka var inte här nu? Vem saknas? Är det mycket skada? Är det si? Är det så? Jag fattar ju att det också är någonting som folk läser. Jag har noll problem med det. Jag har inte heller några större problem med att jag framstår som ett jäkligt konstig som då lämnade Kalmar, fast att jag hade svarat så sanningsenligt jag hade gjort. 2, att jag framstår som någon idiot nu för att Sergio Peña spelar från start. det är som det är. Men jag kommer nog alltid kunna argumentera för min sak. Jag kommer inte bara lägga mig platt.
Och det är, jag lyssnade faktiskt på den första podden. Jag gjorde med dig våren 2014, så lyfte jag just det. Jag gillar folk som säger vad de tycker och tänker kring det man eventuellt säger och skriver. Det betyder inte sen att man bara köper det rakt av. Nej, jag slåss också för min sak. Så att det är inget konstigt i det. Men just att det är ju ändå så att oftast blir journalister ställer ju frågor som ställs på läktaren. Eller alltså, det kan ju bli så att man idiotförklarar som journalist. Varför ställer du den frågan? Vinkling och så. Jo, därför att folk undrar det. Får man inte leva med liksom att man får de frågorna?
Ja, men jag ska inte bedöma mig själv i jämförelse med andra i yrket, men jag tror jag är ändå jävligt tålmodig och försöker nyansera och svara så bra jag kan. Och till slut så hamnar man i situationer där jag kan känna att det blir någonting som till och med biten i svansen för att folk förväntar sig att man ska säger det hela tiden. Och ibland så kommer du till ett läge att säger jag det här, börjar jag prata för mycket om detalj i mitt kontrakt, så nej, men det ska jag inte göra liksom. Men,
säger vem?
Ja, men det är ju...
Det finns ingen mellan, som säger... Nej, men
jo.
Står det i avtalet att det är sekretessbelagt? Det tror inte jag på. Men,
nej, men vad fan? Nej, okej. Okay,
men det står alltså. För det var ju det fotbollsförbundet använde som argument. Nu hamnar jag på ett stickspår. Men fotbollsförbundet använde det som argument för att de inte kunde... Det var omöjligt för dem att publicera avtalen gällande spelarnas ersättningar för landslaget. Sen kunde de det ändå. För att det naturligtvis...
Ja, jag har ju alltid tackat nej till landslaget, så jag kan inte svara på de ersättningarna. Så.
Skit i det, men du fattar vad jag menar. Att man gömmer sig bakom att det är hemligt.
Det var ju ett exempel. Det finns ju andra exempel där jag inte kan säga... Och jag mår ju alltid dåligt när jag inte kan utveckla mina svar. Eller sådär liksom. Men det kan ju vara... Det finns en det är inte bara jag liksom. Det är ju... Så att, Jag kan ändå känna att jag tycker att jag ofta försöker vara så jävla utläggande jag bara kan vara, för respekt för dig, för respekt för den liksom supporten, de som är intresserade av det. Men sen så ibland så, för det blir också så att ja, men det är klart att ni ska få ställa de frågorna som Twittervärlden eller läktarna vill och sådär. Men man ska ju också vara medveten om att det är ju rätt kortsiktiga tankar där ibland. Och då blir det så här, ja, hur mycket ska jag lägga energi på den saken då? Liksom? Men jag försöker alltid svara.
Ja, ja, och ja, första maj när denna podden publiceras, håller du tal? Som du gjorde i Kalmar som gav lite eko.
Jag får förfrågan om att hålla, det var någon som, någon församling tänkte jag säga, det var väl någon kommun, Vellinge kommun ville. Nej, jag vet. Nu var, men
någon
nej,
frågade, var det du eller Malmö som sa nej?
Nej, jag är inte intresserad av att göra det.
För jag menar, jag tänker det blir också lite liv kring, du uttalade om SD. Vill du ducka den typen av grejer? Jag har också läst att du flera gånger sagt i intervjuer att du har inte behovet av att tycka så mycket som du hade förr och så.
Ja, men det går väl in i vad jag lägger in i tränaryrket och vad jag själv skulle vilja veta att tränare tycker och tänker. Ja, men om vi nämnde Bielsa innan, han är ju fantastisk för att han engagerar sig för den lilla människan liksom, och det är ju väldigt, men det är inte politiskt på det sättet. Så, alltså, om vi pratar partipolitiskt, det tycker jag väl, det är jag inte så intresserad av vad andra tränare heller tycker. Sen tycker jag att man behöver ta ställning för frågor som rör liksom mänskligheten och att du är empatisk och har en samhällssyn där du vill värna om andra och de som inte har det lika bra. Det är väl något helt annat liksom. Men jag tror det går ihop med att jag för ett par år sedan kände att herregud vad jag försöker pracka på andra, vad jag tycker och tänker. Det var en av anledningarna till att jag fick lämna Kalmar 2018, för att jag också kunde, ja, men det var väl en sån här vägskäl, och jag tycker jag har förändrat mig själv rätt mycket sedan dess. För att, bara för att jag tycker någonting betyder inte det att det måste fram i alla lägen.
Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Förra veckan greps han misstänkt för grovt rattfylleri. På måndagskvällen fick Malmö FFs fotbollsallsvenska mittfältare Sergio Peña starta i hemmamatchen mot IFK Norrköping. Ett beslut som fick hård kritik.
Vi landar då i Sergio Peña som ju fick spela och det som... Ja, förstår du att även vi som kan ha flera tankar i huvudet ändå har svårt att få ihop liksom att man Martin Olsson-grejen som är en omklädningsrumsgrej som du äger och Sergio Peña som visst är en Malmö FF-grej. Du kunde ju sagt på något sätt som du sa till Martin Olsson eller i varje fall sa liksom vi håller hög standard här och det har du inte levt upp till, därför spelar du inte. Du kunde ju själv ta det beslutet.
Ja, jag kan ju säga att den och den och den ska inte spela för att han har sagt det ena eller det andra. Alltså, det är klart, jag kan ju egentligen göra precis vad jag vill.
Varför gjorde du inte så?
Om man ska... Du sa själv, Martin Olsson är ju en omklädningsrum.
Ja, alltså det är väldigt tydligt att den kontrollerar du. Det är regler som ni har satt upp i gruppen. Att komma för sent till möten så har man inte levt upp till det man har bestämt. Det vill säga därför får han avstå en del, fotbollsdel av en träning. Han fick avstå en träningsmatch. Så var det. Mm. Sen så kom Sergio Peña som
och, han... Och det var ju inte... Vissa vill ha, ja men det var... Han kom sent till ett möte. Nej. Det var det inte. Men det är också så, jag kan inte gå in på detaljer där. Liksom,
just varför? För. Det skrev ni ju till och med på hemsidan.
Ja.
Då skrev ni inte korrekt på hemsidan.
Ja, men det var inte, alltså det finns ju såklart mer än vad vi ibland kan säga och göra. Alltså bara för att vi, alltså allting som står på en hemsida, det finns ju andra saker också med i den bilden. Så det här är en av anledningarna till att många då blir jäkligt slutna och då säger ingenting. För att, och då är man tillbaka till det att jag försöker vara så jävla transparent och bara gå. Och då blir det så, ja men varför sa du inte det där? Varför gjorde du inte det där? Vi var så öppna vi kunde i situationen. Och i det fallet så handlar det väldigt mycket om också visa för gruppen i övrigt som då var lite desillusionerad. Jag nämnde liksom riktningen. Jag kommer in, har en möjlighet att visa att fan är det här vi gör. Det här, de här sakerna är viktiga.
Spelar det roll att det var en träningsmatch och inte en tävlingsmatch? Att det är ju lättare att ställa över någon en träningsmatch?
Ja, men det är såklart det. Och Martin var i ett läge där han var ju inte redo för att spela heller. Liksom. Så det är klart att det, den biten
finns
också. Det
var straff utan värde egentligen.
Nej, det var jättevärde för att det visade också att ja, men det visade för gruppen att de här sakerna är viktiga. Alltså det,
jo, sen, men det var ändå ett värde för alla visste att han inte kunde spela.
Låt mig bara slutföra det. För att det jag märker i debatten med, eller diskussionen med Sergio är liksom att det fastnas väldigt mycket kring bestraffning. Och just straff utan värde. Vi måste straffa Sergio.
Ja, det har inte jag sagt.
Ja, men för, och då kan man fråga sig för vem. I det här fallet med Mattias som då är en helt annan bit så är det just för att visa gruppen som är på gång in i en ny säsong att det är det här vi gör. Och jag kan ju inte bedöma vad Mattias gör hemma. Om han har sovit dåligt, ja det kanske jag kan se om han kommer trött liksom. Men om han har gått och lagt sig för sent, jag kommer ju inte bestraffa inom situationstecken honom för det. Eller om han har ätit dåligt, eller om han har skällt på sina barn. För det är kanske ännu värre än något annat. Eller om han har, vad går skalan liksom. Jag bedömer ju på det som är här. Han kommer hit, missat saker så. Och det är de reglerna vi har ställt upp. Sen vad du gör vid sidan av, ja, det är ju inte bra om vi tar Sergios fall. Om jag frågar dig, tror du att jag tar det allvarligt eller tror du att jag skiter i det?
Jag är helt övertygad om att du tar det allvarligt.
Ja, och
det är så, just där, det är kanske också därför man blir förvånad.
Ja, men så jag behöver egentligen inte göra någonting mer för att du ska förstå att jag tar det på allvar.
Nej, alltså för mig är det ju mer att, och det är ju större än Henrik Rydström, utan för mig är det ju mer att klubben på något sätt, klubben blir ju del av ditt beslut kring, med spelarna kring omklädningsrummet. Alltså det hänger ju ihop, även om man tänker hur många tankar man än trycker in i sitt huvud, så hänger det ändå ihop att Malmö FF agerar på ett sätt kring en spelare, kring en olika grejer där vi inte har full insyn. Ja, men vi har inte full insyn heller i Sergio Peña. Vi vet ju det som liksom hänt från polisen och det han berättade från Expressen. Han bett om ursäkt till alla och det ska inte hända igen och så. Det är ju det vi vet så att säga. Men jag ute i Malmö FFs synpunkt så tror jag att ja, men sponsorer, om man jobbar med kommun och liknande, så tror jag att man kanske hade behövt göra någonting som inte handlar om Henrik Rydström utan det handlar om föreningen.
Ja, fan, nu vet jag inte vad du svarar på där. Så du menar, du...
Ja, jag menar att jag tror, det är inte så att jag ifrågasätter om du tar det allvarligt, utan nej, jag ifrågasätter att Malmö hade behövt signalera även när man har tagit, det är ju så här att när man tar beslutet med Martin Olsson, som förvisso är ditt beslut.
Mitt beslut utifrån det som jag sker vet, här.
Men du måste ju kunna se det utifrån också, att Malmö FFs tränare tar det här beslutet kring en spelare, och sen är det ju faktiskt föreningen, du är en del av föreningen och föreningen tar ett annat steg eller ett annat beslut kring Sergio Peña. För någonting som är åtminstone utifrån verkar vara mycket allvarligare, det är, även om han knappast får fängelse om man ser till tidigare domar, så är det ju ändå så att det är straffskala fängelse.
Så att han kommer få en bestraffning av samhället om han bedöms skyldig?
Det tror jag.
Och att vi då inte bestraffa honom med...
Nej, inte. Det är du som... Jag vill inte fastna egentligen ordet straff, utan det för mig handlar mer om att man kanske signalerar till spelarna att men vi tar det här, vi låter inte dig spela en tävlingsmatch direkt.
Så nu är vi nere i att vi ska signalera... Alltså, vi ska göra det för att vi ska signalera till spelarna.
Ja, och till, jag tänker mer till sponsorer och kommun och så.
Ja, men... Så en del är att vi ska signalera till spelarna?
Nej, mer till sponsorer och liknande.
Inte till spelarna?
Till en spelare.
Så med andra ord, det jag behövde göra med Martin, det fallet var att signalera till spelarna. Här håller du med mig att då behövde jag inte signalera till spelarna. Då har vi samma bild i den frågan. Nu. Så det var en av anledningarna till att Martin fick en tillrättavisning. För jag behövde signalera att så här är det här. Bryter vi mot de grejerna. När det är Sergio, en trolig rattfylla, så håller jag med dig. Jag behöver inte signalera till spelarna.
Jag säkerställde också givetvis, för jag pratade med spelarna, jag har en hyfsad relation till dem och pratade med spelarrådet. Det fanns ingen där som tyckte att det här var okej, alla tar avstånd från det. Fanns ingen där som upplevde att vi behövde markera för deras skull till sätta något sidan eller någon ytterligare bestraffning än den som Malmö FF redan har ålagt honom. Så att Malmö FF har redan bestraffat honom. Och ändå så börjar ju alla skrika över ytterligare då bestraffning och att det då är, som jag tolkar det, att det är en match sitta av. Och den straffskalan var jag bara då att jag, okej, eller är det två matcher? Eller är det tre matcher? Eller är han dömd? När ska man, det blir på något sätt så jävla godtyckligt, vilket jag tycker när du och jag sitter här och pratar, hela din och min diskussion visar hur jävla svårnavigerat detta är. Och ändå så skriker folk och tycker att det är för jäkligt.
Det är inte så många som skriker ändå. Min bild var att här fick han ett högt stöd.
Ja, men precis.
Det kan man ju tycka är konstigt om man kan sin till exempel Mikko Albornoz historia som ju också dömdes för ett brott fast av en annan karaktär där supportarna tyckte att det var fel att Malmö FF gjorde som man gjorde kring Mikko Albornoz och att han fick spela. Så att, nej, det är klart att det är svårt och ibland måste man väl landa i vad man tycker. Lyfte ju till exempel när jag skrev om det att Daniel Mobeck, Elfsborg stängde inte av honom, AIK stängde inte av Dooley Johnson. Alla får ju göra vad de själva vill, men man kan ju också acceptera att ja, folk kommer tycka olika, just eftersom det inte finns ett facit.
Precis så är det, och det viktiga är ju att man förstår att Malmö tycker att det här är någonting som är oacceptabelt från Söger, och jag sa det direkt att det finns ju ingen i Malmö FF som tycker att det är okej, men du kan fortfarande utföra ditt jobb. Han har fått en bestraffning. Sen kan vi diskutera om Malmö FF var bra i kommunikationen utåt med att han faktiskt redan blivit bestraffad. Men det är därför jag blir så att folk vill ha liksom ytterligare fan, men det är ju ett skämt, tyckte Tobias Hussein då, och Gasic fick jag höra på presskonferensen. Det var då jag sa att man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, att man kan ta avstånd från det, man kan fortsätta att spela fotboll. Sen får vi se om, som Kalnén, vår vd, var inne på, att ja, vi får se, det är vad vi vet nu. Det var ju också uppgifter, kan vi väl säga, som kom ut som inte ens var sanna om själva händelsen. Men allting blir sanningar. Allting blir... Och min fråga är väl, för vem skull ska vi bestraffa han med att han inte spelar matchen? Det är det som är. Och varför är det just bara en match som är tillräcklig? Ska det inte vara flera matcher då? Det blir så här... Ja, men
Och det är väl för att det inte, just för att det inte finns något svar, och där får ju var och en landa i jag menar, Nordin Gasic och Tobias Hussein får du ju ta med dem, så att säga. Det kan inte jag svara på hur de ser och vilket straff de vill ha. Nej. Jag vet bara att liksom fotbollsspelare vill ju ändå spela fotboll, och då kanske
så då är straffet för att bestraffa han.
Ja, nej, men med det plus att man signalerar till exempel sponsorer och så att ja, men fan, vi tar det. Sen kanske man har kommunicerat från Malmö till sponsorer att han har faktiskt blivit bötfälld det här. Eller vad, problemet är ju att Malmö FF väljer att inte, och det kanske man då säger som vanligt att det kan vi inte kommunicera. Men att man ingen vet vad straffet är. Mm. Vilket gör att det är väldigt svårt, eller om det nu... Det gör att det blir svårt.
Men som jag sa, det kan vara så att vi får titta på hur den kommunikationen gick. Men han har blivit bestraffad. Han kommer bli bestraffad om han anses då vara skyldig av samhället. Det blir väl någon form... Varför är det just det? Men han, fotbollsspelare vill spela fotbollsmatch. Låt han inte spela fotbollsmatchen då. Okej, men är det handlar om? Att det ska vara någon form av bestraffning ju... i det?
Ja, eller mer...
Jag har sagt då, till då är vi där. Är det Olof Lund? Eller
nej, det är ju inte Olof Lund.
Eller är det lite sådär Åke Stolt generellt? Som sagt, jag har i alla intervjuer varit tydlig med att jag blev väldigt, väldigt besviken. Spelargruppen blev väldigt, väldigt besviken. Sergio har fått be om ursäkt och har varit väldigt ångerfull. Men den andra sidan där är att det också blev en möjlighet för oss i gruppen att komma ännu närmare varandra. Det var ingen i gruppen som kände att Henrik, du behöver statuera ett exempel. För vi är lite tveksamma om det här är okej eller inte. Så i den
i den interna kommunikationen och hur vi har hanterat det inåt sett så är jag jävligt trygg med våra beslut. Sen kommunikationen utåt, och det, men det är också en tolkning, och där blev det en form av hysteri där det skulle vara bestraffningar som folk är nöjda med. Ja, vem bestämmer det?
Det vet inte jag.
Nej.
Om vi tittar framåt, tränarmässigt, vad vill du liksom? Du säger 6-7 år här, men känslan är ändå att du hade varit sugen på utomlands. Jag tänker att norska, danska tränare är ute mer än vad svenska tränare är. Har du något sug att dra ut?
Alltså, jag fan ska jag svara på det? Väldigt lite tankar på de grejerna. Sen lärde jag mig förra året att det kan också vara så att liksom när du väl kommer till, förhoppningsvis så kommer vi göra det jävligt bra här, och så kommer du till ett läge när du är redo för något annat. Jag säger inte nästa steg eller något annat, men jag kan inte se vad det skulle vara nu.
Har du skaffat agent? Det har jag ju frågat. Du är inte ännu?
Nej. Jag har ingen sån Nej, jag har inget av det. Och bara för att slutföra det, jag drivs ju också väldigt mycket av att vara i en miljö där jag känner de där grejerna jag var inne på innan, som jag upplever här, och att skapa någonting liksom med det som är här. Men jag har också någon form av nyfikenhet att se, som jag inte hade som spelare, liksom att bli fan, hur bra kan jag bli? Men det är bara en del. Det är ännu härligare att vara i en miljö där man, och det är ju det jag känner här. Liksom, kortsiktigt så kan andra klubbar mäta sig med oss, och det gäller att man tar rätt beslut och val. Så, men förutsättningarna till att skapa något här är liksom på ett sätt som inte finns i så många andra miljöer i Norden.
Det kan ju bli så att Jan Anderssons tid tar slut antingen i november eller förhoppningsvis nästa sommaren 2024 med ett EM. Ofta brukar man ju, jag menar, de har kanske inte alltid så stor fantasi. Om man ser de senaste förbundskaptenerna, de tillsatts på A-nivå, så tog man 2016 den som hade vunnit SM-guld 2015, det vill säga Anna Andersson. Sen tog man Peter Gerhardsson som vunnit kuppen med Häcken och tog honom till damerna. Skulle du vinna och så, hur skulle du ställa dig till om Jens T. Andersson ringde efter nästa sommar och ta över?
Nej. Jag är alldeles för mycket klubblagstränare. Sen kan det nog vara någon del. Jag pratade faktiskt med Åge här nu, har jag det efter matchen. Han var ju här och klar
kollade för sina isländska spelare.
Ja, men precis. Och där han är. Jag var för övrigt så här, alltså, jag glömde tacka honom för det han har gjort för Malmö, det som vi bara liksom, en annan får komma in och vara med och liksom ta del av det, men det missade jag säga till honom, men där han är i tränarkarriären, där han liksom har gjort klubblagssvängen, det är fantastiskt att vara landslagstränare då, men jag är förhoppningsvis inte där om 1,5 år.
Du har ju varit på bägge sidor på något sätt. Du är ju tränare nu, men du har ju också varit en av de som har skrivit krönikor och kanske tyckt till om någonting.
Kanske hade kunnat tycka till om...
Jag tror det, att du hade kunnat då landa i något. Vad kan vi strunta i? Men du har ju också jobbat, vi har jobbat i tv-studio ihop. Hur kände du när du såg Bojan Djordjic och Jan Andersson och den meltdownen?
Ja, men det var väl roligt för att Ekvall har väl ut något klipp på var det någon som visade mig.
Nej, du kollar ju ingenting.
Det var ju Ekvall som skickade till mig, tror jag.
Ja, ni har sån direktkontakt här.
Ja, han har tagit av sig nu när han såg mig. Bojan hade väl då själv rusat ut en studio som Ekvall ledde efter någon allsvensk match.
Nej, superkuppen mellan AIK och IFK Göteborg våren 2010.
Ja, okej.
Då blev han sur på någon fråga och la. Sen kan man ju säga att han var väl en 26-årig spelare då, han var inte förbundskapten och ja,
nej.
Det finns stora skillnader.
Alltså, jag känner ju väldigt mycket för andra tränare, för jag vet, alltså om man bara får nyansera Jannes situation, så är det ju liksom att han började ju sin tid jäkligt bra, han och Wettergren, och sen så gick det lite tyngre, sen så fick de kritik för sättet de spelade, och sen så blir det då, ja men ska vi försöka utveckla det, och sen så gör de det, då får de kritik för det, och så går de tillbaka. Så att, det är lätt som tränare att känna att alla är emot det, även om inte alla är det, men det är lätt att så jag förstår ju, på ett sätt kan jag förstå, han kommer in i studion jäkligt glad, och så kommer och Bojan är ju någon som jag själv har fightats mycket med. Jag tycker att han är underbar, och han är en av dem som, ja, du vet ju också. Men han kan ju vara också, han kan också bita fast liksom sådär ju. Så diplomatiskt, jag kände mig båda i situationen. Men det är ju klart att Janne vet också att fan, det där blev inte bra. Men sen blir det på ett sätt som, alltså jag kan känna med Janne i situationen, om du står, jag menar. Jag tror sen hanterar vi det på alla olika sätt.
Ja, så tack.
Tack själv.
Vi får se om du lyssnar på detta eller någon berättar för vad som sägs. Podden är producerad av Max Nischner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna vad ni tycker, tänker, önskar eller vill kritisera. Bäst är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.